I've waited and hoping for the best. But blues will make me ramble and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh, delay, doodly, 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 doodly,
varmt välkomna till det 16:e avsnittet av Mimers brunn. En filosofisk och ideologisk podd inom nordisk radio. Och vid det här laget så känner väl de flesta lyssnare till oss. Men låt mig ändå berätta att jag som leder programmet heter Jimmy Tunlind. Och som samtalspartner har jag som vanligt kunskapsoraklet och samhällsdebattören Jonas De Geer. Välkommen Jonas.
Tack så mycket Jimmy.
Och inte nog med det, utan dagen till ära så har vi också besök av åsiktsfakiren och poddprofilen Per Öberg.
Ja, tack. Fin titel och jag är nästan
vilka epitet vi får, Per.
Ja, ni får, varje vecka får ni nya, eller varje månad.
Det är bra. Jag är jättestolt att få vara med än en gång i den här fina kanalen.
Trevligt att ha dig med, Per, och naturligtvis Jonas också. Och idag så ska vi
tveka lite där. Jag hörde nog. Jo.
Jag är ju livrädd för dig Jonas.
Du vi, vi tar det här sen på tummen.
Ja, vi gör det. Vi ska ju diskutera idag och beröra ämnen som jag nu säger lite svepande. Men så ni ändå har en aning om vad det kommer att handla om. Det kommer beröra ämnen som sanning och lögn. Det märkliga narrativ som blir allt tydligare och mer repressivt i den offentliga debatten idag. Och så kommer vi också beröra lite grann om den allmänna opinionen, the public opinion. Vad är det egentligen? Och det är en ambitionsnivå som jag har satt här, så får vi se var vi hamnar. Jag tycker i alla fall att vi ska ta avstamp i den numera börsnoterade yttrandefriheten. För vi har ju sett under den senaste tiden hur de här oligarkerna inom framförallt sociala medieplattformar faktiskt har tagit sig rätten att inskränka yttrandefriheten på ett ganska ögonfallande sätt. Och det handlar ju då framförallt om Google med dess underkanaler, Facebook och Twitter. Även Amazon har man ju nämnt i det här sammanhanget. Och det kulminerade väl kan vi säga när Twitter helt enkelt stängde av USA:s folkvalde president Donald Trump från att yttra sig mer. Vad säger ni om detta?
Nej, men det är ju inte klokt. Det kan väl liksom ingen vettig människa tycka annat egentligen. Så frågan är ju varför sker det nu? Vad är det för krafter som är i rörelse? Och såklart, vad beror det på? För det här sker ju inte liksom av en slump.
Nej.
Inte för att folk har drabbats av någon plötslig politisk korrekt nit sådär, utan det här är ju en systematisk inskränkning av yttrandefriheten.
Ja, och vad ger dem rätten att stänga av USA:s president från ett forum som ändå utgår från det landet där han är president i? Alltså, vad ger dem rätten? Är det någon folkvalda eller nej, det är ett företag som bara gör detta.
Nej, men alltså, det här är ju intressant, för att det reflexmässiga svaret är då alltid att det som ger dem rätten är att de är just privata företag, så att de kan göra vad de vill. Men det är ju intressant att se att då sitter liksom vänstermänniskor och gömmer sig ofta bakom den förklaringen och säga att men vadå, de kan göra vad de vill, ett privat företag, ingen har nödvändigtvis rätt att liksom få uttrycka sig på Twitter eller på Facebook, utan det är, nu vet jag inte vad Twitterchefen heter, men det är Zuckerberg, och det är de som de får göra vad de vill, det är självklart att det går till så. Nej, det är det inte. Har man lyckats etablera företag som blir så pass viktiga fora som de ändå har blivit här. Så viktiga plattformar. Att de alltså fyller en vital samhällsfunktion. Va? De är vitala för kommunikationen i samhället som det har utvecklats. Då kan man inte hävda att det här är mitt företag, jag gör för fan vad jag vill.
Nej, och de har ju också en otrolig monopolställning. Det är ju inte så att det finns tusentals med sådana här plattformar att välja mellan. Utan vill du nå ut, ja då är det ju framförallt de här stora det handlar om.
Jo, absolut.
Och där tycker jag faktiskt att Jimmy Åkesson hade en ganska bra liknelse när han var med i Agenda förra söndagen. Han liknar ju att det som förr i tiden var torget där man gick ut och träffade människor och kunde uttrycka åsikter. Det har idag, alltså de här plattformarna har blivit dagens torg. Där människor möts och där åsikter torgförs och så vidare. Och att då stänga ute vissa människor som har fel åsikter därifrån. Det är ju ganska oerhört egentligen.
Nej, men det är lite grann också som gamla Telia när det hade en monopolställning. Som om den skulle stängt av folk för att man inte gillar vad de sa. Va? Nej, men eller hur?
Och sen känns det ju också lite desperat, som en desperat handling, för att Twitter här, det var ju när Trump precis skulle avgå som president, och man var ju lite rädd för att även om han var väldigt i deras händer vad gäller hur han agerade gentemot Israel och sådana stater, så var han lite av en, han kunde ju säga lite vad som helst, så han var lite opålitlig, så att i sista skedet när han skulle liksom sluta som president, han hade flera miljoner följare på Twitter, så att då är det ju läskigt om han säger någonting riktigt fel, alltså om han säger någonting som verkligen ifrågasätter den här världsordningen, och det ville de ju inte se, så därför var det säkrast att totalt censurera honom när de var rädda för att han kunde.
Jag tror att du är inne på något väldigt viktigt där faktiskt, för att alltså det misshagliga för makten med Trump var just den här oberäkneligheten som ändå fanns. Och det är den typ största synden i dagens värld. Du kan ta en sån som Paolo Roberto till exempel. Eller jag ska knyta ihop detta, jag lovar. Ja. eller ta en Eddie Medusa eller någon sån. Vad är skälet till att liksom, de fick schavotera? Vad är skälet till att de till sist blev obekväma? Jo, just det här att man kunde inte vara säker på att de skulle vara politiskt korrekta all the way. Man visste inte riktigt vad man hade dem. Och det finns ingenting som man hatar så pass mycket i dagens värld som den har utvecklat sig, som just de här som man inte riktigt vet vad de har, de som kan avvika lite grann. Det kanske låter långsökt, men
nej, men du har ju rätt, såklart. Det var bara en rolig samling människor som var ganska olika, men du har helt rätt att det där hatar de ju. De vill ha koll på de som är de offentliga personerna.
Ja, men det är det jag försöker leta efter, jag försöker skönja en röd tråd här, va?
Ja.
Och jag tror att det gäller för Trump också, för som du säger, Per, mycket riktigt, han har varit den mest pro-sionistiska president som USA någonsin har haft på många sätt. Liksom rent objektivt. Men ändå har man inte varit nöjd med honom från vänsterns håll, för att han har inte helt betett sig som han ska. Utan han har varit liksom, han har inte varit riktigt rumsren, så han kan kissa på mattan ibland, och det får man inte göra.
Nej. Ja, och sen kanske han inte riktigt har följt globalisternas väg vad det gäller den ekonomiska politiken, för han har trots allt tagit hem lite, alltså han har fört hem en del produktion till USA. USAs ekonomi gick väl ganska bra under Trump.
Mm.
Och det är väl inget som kanske de här globala krafterna som då har egentligen USA som ett värddjur gillar.
Nej, och inte bara som ett värddjur. Man ska komma ihåg att USA är väl en av världens mest skuldsatta, om inte den mest skuldsatta staten som finns till de här jättebankerna.
Nej, det är ju det. De har snart
de har ju det i sitt grepp där, och Trump agerade väl ganska självsvårdligt också när det gällde ekonomin. Men jag tänkte på det här med Twitter. Man kanske påpekar det att innan de nu helt stängde av Trump, så har de ju under en längre tid också tillåtit sig att lägga in varningstexter i hans tweets som han har publicerat, att det här innehåller lögner och det här stämmer inte med fakta och så vidare.
Mm.
Och redan där, alltså, ett fruktansvärt övertramp.
Nej, men det är ju inte klokt. Vad har de för auktoritet för att göra så? Det är ju ingen som ställer frågan ens en gång. Vi har ju inget offentligt samtal med namnet idag längre. Det tycker jag ändå fanns på något sätt, hur bristfälligt det än var. Men det fanns fortfarande på typ 90-talet.
Mm.
Men det förs ingen, liksom, det förs ingen debatt värd namnet om vad är yttrandefrihet och vad går gränserna för vad man får och inte får säga och sådär. Det är som bortblåst. Mm.
Och det har ju varit en regelrätt förföljelse mot honom. Jag tänker på det här, The Washington Post skrev ju här i höstas att president Trump har gjort mer än 20 000 falska eller vilseledande påståenden. Och hans statements, jag översätter direkt här. Jag kan läsa faktiskt direkt. Trump's statements cover a substantial range of his bogus attacks, conspiracy theories, boasts and inaccurate information. 20 000, de har suttit och räknat och fått det till att mer än 20 000 lögner eller falska inlägg har han gjort under sina 4 år.
Men skryt är lögn alltså?
Ja, alltså de får ju det till. Och så, frågan är ju hur man har börjat använda ordet lögner. För tydligen är allt som en motståndare säger, det är lögner. Även om motståndaren uttrycker en åsikt så kallar man det en lögn.
Mm.
Om Trump har sagt att det är inte säkert att människan påverkar hela klimatförändringen, så är det plötsligt inte en åsikt utan det är en lögn.
Ja, men det är rent godtyckligt. Och sen är det magstarkt att Washington Post, som då till exempel, och det här snor jag nu, det här exemplet från en god vän, men Washington Post som sanningsvittne, alltså är ju tveksamt i och med att det var Washington Post inte minst som var ute med de här uppgifterna om Saddam Husseins weapons of mass destruction till exempel, va? Så ja
nej, men det är sant. Och sen ska vi inte glömma heller, jag tror det var Fox News som tog sig friheten att muta Trump när han höll något tal. Visst var det så?
Ja, det var nog Fox faktiskt, konstigt nog.
Som egentligen då
föreställa den här konservativa kanalen. Ja.
Men det tycker jag på ett sätt också nästan ännu mer stötande, att man sänder då ett tal som presidenten håller och så tillåter sig en tv-station att gå in och tysta honom.
Nej, det är inte klokt. Det är ju inte 1984, det är ju något värre som vi redan befinner oss i.
Mm. Så det är helt klart, alltså det har blivit ett nytt sätt att hantera yttrandefriheten, och det som är skrämmande då är att det är inte folkvalda parlament och lagstiftning som vi pratar om i något av de här fallen, utan här är alltså privata företag som tillåter sig att tysta vad man då kan vara politiska motståndare. När det gäller Fox News och Trump, de är inte ens motståndare, men han sa fel saker och det får han inte göra.
Nej, visst. Och just att det finns liksom inte något alternativ ens för en amerikansk president som är sittande president att hitta en annan kanal att prata på. Han försökte byta till Parler där. Och då var det ju Parler nedstängt utav bland annat Amazon och Apple och de här stora drakarna. Så att inte ens, alltså man når inte ut med informationen. Det spelar ingen roll vad han vill ha sagt. Inte ens en amerikansk president hittar liksom en kanal att få ut det på.
Nej, och nu ska vi ju också vara medvetna om att det här gäller, nu pratar vi bara om fallet Trump, en människa. Men det finns ju massor med exempel senaste tiden där de här jättarna går ner och plockar bort tusentals, till och med hundratusentals inlägg som är av fel karaktär. Till exempel det här fallet med GameStop. Vi ska inte gå in på hela den affären nu, men de stora hedgefonderna och riskkapitalisterna förlorade pengar när småsparare gick in och köpte aktier som de trodde skulle gå ner, som istället steg då. Och bland de här småspararna och andra så spreds ju det här ganska mycket via sociala medier. Och där gick då de här jättarna, framförallt Twitter då, in och stängde ner. Och det var frågan om tusentals. Ja, men det är ju klart,
då hade det småspararna blivit ett hot mot demokratin. Det är ju väldigt logiskt.
Ja, det är helt otroligt. Och att det var till och med någon sån här jurist som gick ut i tv och så ekonomiprogram och klagade på att nu får ni sluta försöka påverka marknaden och sluta köpa GameStop och så här. Men det är ganska intressant med tanke på att det är det Wall Street har levt på hela tiden, att påverka. Och en sån som George Soros har ju verkligen levt på det, att själv kunna påverka marknader och göra stora pengar på det. Och här gör vanligt folk det för att delvis rädda en spelbutik som de hade lite nostalgiska skäl att liksom se till att den inte gick under av de här stora drakarna som spekulerar på att det skulle gå dåligt för den. Och då fick de själva en knäpp på näsan och det var inte roligt. Så då måste de ju börja förbjuda dem överallt och kalla dem antisemiter och vad det nu har gjort. Så att det är helt, ja, men, helt sjukt.
Ska man prata om moral i de här sammanhangen, så vad de här stora hedgefonderna och andra har sysslat med under många, många år, det som då kallas blanking, att man lånar aktier och säljer dem och sen köper man tillbaka dem lite billigare och då har kursen gått ner och så då kan man lämna tillbaka dem och göra en vinst. Det är ju egentligen fruktansvärt omoraliskt, hela den hanteringen.
Ja.
Det är helt, för det första, arbetsfria inkomster, men för det andra så bygger det ju på en spekulation som inte har någon motsvarighet i verkligheten hos de här företagen. Utan genom att plocka ut stora mängder aktier och hantera dem så sjunker värdet.
Ja, visst.
Men det har man alltså inte någonting att klaga på hos någon av de här ekonomireportrarna eller professorerna eller experterna. Men däremot att de här småspararna ser detta och går in och faktiskt börjar köpa aktier så att ett företag blir mer värt, det kallar man omoraliskt. Det är upp och nervända världen.
Ja, visst är det det.
Och ett institut som då hade det här som kritiserar de här småspararna, de heter för övrigt Robin Hood. Ja. Det tycker jag är lite roligt.
Ja, det är roligt.
Men de försvarar storkapitalisterna.
Ja, och låtsas vara Robin Hood forum.
Ja. Men det här narrativet om att använda epitetet lögnare och lögner, det tycker jag har blivit genomgående. Jag tänker på, det var inte länge sedan den här dokumentären gick i SVT, Vaccinkrigarna.
Där
journalisten då som pratar och som väl har gjort den här filmen då, regelmässigt genom hela de här tre programmen säger att nu ljuger de och det här är lögner och nu framför de lögner och det är lögn. Alltså hela tiden.
Ja, men allt man inte gillar är alla meningsmotståndare kommer med lögner och desinformation. Så heter det nu.
Och det fulaste är ju också när man låter en person prata, sen så bara sänker man den människans röst och drar in en spökröst och säger, här ljuger den här människan. Ja. Det är inte så här, utan det är så här. Och så har man personen får inte bemöta det där, inte på något sätt någon diskussion, utan bara en sanningsröst som liksom säger, det här var lögn och så här är det. Och det var verkligen så i den där vaccinkrigen. Det störde mig något enormt och jag tror många störde sig på det som såg den. Men det här är, det är precis som du säger, det är ju ett begrepp man kan undra lite över och hur de kan svänga sig med det överhuvudtaget. Och jag tror att det var väl en rätt bra sak som Trump gjorde, det var att han pratade om det här med fake news. Så fort CNN uttalade sig så sa han bara fake news och pekade på dem liksom och sådär. Så att det var ju ingenting som de kanske gillade direkt, att de vart så ifrågasatta.
Självklart inte. Och det är väl den här, alltså, jag vet inte om han gjorde så mycket bra politiskt i övrigt. Det gjorde han väl en del, såklart, va? Mm. Som du sa, den amerikanska ekonomin gick ju bra under den tiden och så. Men jag tycker det bestående, det positiva som han ändå gjorde var att han lät inte dem, alltså den dominerande pressen eller media, helt liksom diktera villkoren för hur han skulle prata, hur han skulle handla och sådär. Och det är ganska sällsynt faktiskt.
Ja, det är mycket sällsynt.
Han fanns inte i liksom hela den, i deras dramaturgi där.
Nej.
Och det tror jag, det är det som störde dem något så inuti helvete.
Det
är
där, jo, och det där borde ju verkligen fler göra.
Alltså, ja.
Om man tänker, vi kan gå ner till Sverige, lilla arenan här. Det borde ju en politiker med lite pondus göra här också. Inte vara rädd för media. Bara,
men gör man det, då blir man inte inbjuden till radio och tv. Sen, det vet jag av helt egen erfarenhet. Faktiskt, även om det var länge sedan. Men det är det.
Men det är ju faktiskt så. Men det är också så att om man tittar på vissa politiker är ju bättre på att hantera media än andra. Jag gillar verkligen inte Carl Bildt, men han är ganska bra på att ställa motfrågor när han får svåra frågor. Då svarar han med en motfråga bara. Och det är egentligen helt rätt att hantera dem där ibland. Så att...
Jo, men han är ju aldrig riktigt kontroversiell. Det är ju det.
Nej, det är han inte. Nej, det är han verkligen inte.
Skulle han vara det så skulle han vara för farlig för dem.
Ja, nej, men då skulle han vara bort. Han är, ja, ju känd, alltså, han är ju såklart en av deras. Men får han någon sån här... Ja, inte vet jag om man har satsat på pengar på något, det här Lundin Oil eller vad det var, då ja. Kan han liksom vara lite tuff tillbaka bara så.
Jo, absolut. Men,
ja. Men en annan väldigt viktig person för opinionsbildningen i Sverige, det är ju Peter Wolodarski som är chefredaktör för Dagens Nyheter, och jag såg honom i en intervju i SVT där jag fann det anmärkningsvärt. Han angrep SVT för att de var alldeles för flata när de rapporterade från USA då inför valet och efter valet. Och SVT försvarar sig och sa vi har ju rapporterat liksom från alla sidor. Och
det var Jan Helin väl som...
Ja, precis. Mm. Och vi har ju rapporterat liksom objektivt. Ja, men, och då sa Wolodarski att ja, men det är det som är felet. En journalist ska inte rapportera objektivt och låta alla komma till tals, utan en journalist ska ju säga sanningen, det som är sant. Mm. Det är det som ska framföras. Men vem bestämmer det?
Ja.
Det är ju hårresande att den som är chef för ett av Sveriges största medier, då Dagens Nyheter, har den åsikten att journalistik ska inte vara objektiv.
Mm. Men var det inte även han som... Jag kan blanda ihop det, men var det inte han som även klagade på att Vavrasuk eller någon liknande, jag tror det var Vavrasuk, fick uttala sig i någon nyhetsprogram? Då flög Wolodarski i taket och sa att han skulle inte få uttala sig som en vanlig person som man liksom ska bara... Då kritiserade han också SVT för att det var så.
Mm. Så att han har ju det låter som något han skulle kunna göra i alla fall.
Ja, han försöker ju ofta så här rätta, att de ska rätta in sig och så här, nu har ni liksom blivit, nu börjar ni intervjua allt för många olika människor, det är inte okej, utan det ska vara vissa människor som ska få uttala sig om saker och ting och andra ska vara absolut inte ens höras. Och det där har ju märkt så många gånger också i motståndsrörelsen, att de kan ha program om oss men aldrig med oss. Mm. Och det där var väl extra tydligt, minns jag, en gång på Almedalen när de skulle spela in ett så här opinion live ifrån Almedalen, spela in det i Almedalen och diskutera vår närvaro i Almedalen. Då kom de alltså med kameror och ville intervjua mig och sa, kan du bara säga lite, vi skulle vilja ställa några frågor som vi ska spela upp på opinion live ikväll, så ska de diskutera det.
Och så, det är så alltså, fräckt så att man blir...
Ja, så skojar ni eller? Ja. Det blir väl ett mycket mer jag kommer inte uttala mig inspelat så här, utan det blir ett mycket mer intressant program om jag medverkar i Opinion Live i så fall.
Mm.
Ja, då sa de, jag ska höra med producenten, och de kom tillbaka och sa nej. Vi på Sveriges Radio har en policy att vi aldrig tar med någon av er live i tv.
Nej.
Och då undrar man, det där betalar man skatt för alltså. Nu till och med tvångsmässigt skatt för.
Ja, men det där formulerade man redan på 90-talet. Ja. Varför man inte skulle ta en debatt med, till exempel på den tiden, ja, fanns någonting som heter blågula frågor. Då, ja, just till det. Exempel.
Mm. Mm. Mm.
Då kunde man inte ta en debatt med, för då skulle man legitimera dem.
Just det.
Det var argumentet.
Ja, mm. Men det är så vansinnigt. Ja, och de som pratar liksom om demokrati och yttrandefrihet. Och
samtal och dialog. Och.
Ja, men det är så löjligt när det verkligen sätts på sin spets. Sådär.
Ja, hyckleriet kan inte bli värre.
Nej, det kan inte det. Vi ska prata om er. Men vi vill gärna spela in lite så vi kan prata om det vi har spelat in och klippt ihop. Mm. att de ens har fräckheten att fråga en sån sak, det är, tycker jag är helt...
Det är makalöst.
Ja.
Men kan vara värt att tänka på om nu någon som lyssnar mot förmodan skulle hamna i den situationen att någon tv-reporter kommer och sådär och vill förhöra sig om vad de tycker och tänker och så. Se till så att... Alltså gör aldrig det om ni inte är med i direktsändning. Det är en rätt viktig tumregel. För annars kan ni ge fan på att de kommer att klippa och greja för att ställa er i dålig dager. Så bara direktsändningar.
Där finns det också hårresande exempel på 90-talet där och kanske till och med början på 90-talet att de kom... Att de mötte upp nationella och hade med sig öl och annat och gav ungdomar och sa att de ville göra ett reportage. Och sen spelade de in dem när de festade och sådär och
ja.
Liksom jo. Viftade med armarna. Och sen klippte de ihop någon så här Susanne Osten historia av alltihopa och sände som ett reportage. Det är helt sjukt att det ens liksom kan ske så. Man kan inte tro det om man inte liksom... har fått se hur det kan gå till.
Det är kul att du har Susanne Osten som referens.
Ja, men har ni sett den där Tala det så mörkt med Susanne Osten?
Nej, faktiskt inte.
Nej, då har ni missat en intressant pjäs. Nej, då är det nationella, de sitter och hajlar i alla vädersträck och skriker och det är totalt sjukt. Oj. Det sker liksom inte i nationella led någonstans, men det är hennes syn på hur vi är då på något sätt.
Mm. Mm.
Men jag vet inte om ni såg det här Agenda där Anders Ygeman och Jimmy Åkesson blev intervjuade just när det gäller de här stora oligarkerna Google, Facebook och Twitter. Och yttrandefriheten. Och jag tyckte den intervjun var ganska talande. För Anders Ygeman kunde ju inte med att hålla med om att det var tokigt att de censurerade. Utan han försvarade ju den rätten då med sådana argument som du sa tidigare Jonas. Att det är privata företag och de har sina egna användarregler och sådana saker. Och man såg att han var ganska nöjd med det också.
Mm. Ja. Men, och så, samtidigt så tyckte han att problemställningen var jobbig för att det är så självklart att det är bra att de censurerar bort alla som är obehagliga. Men här så satt han liksom och svettades. Det var rätt komiskt faktiskt att se.
Hans argument var inte heller så där jättelysande när man talar om att människor måste få komma till tals. Ja, men då måste ju IS och Al-Qaida få göra. Tycker du verkligen det? Tycker du man ska sprida terrorism och sådana här grejer?
Mm.
Och där har väl alla varit rörande ense om att det som faktiskt går över lagens gränser är att det ska ju lagföras.
Mm.
Men det ska ju inte regleras av företags egna användarregler utan det ska ju regleras i respektive lands lagar.
Ja, men då vilka är de? All sån här, alltså att reglera det offentliga samtalet, vilket det här handlar om, där måste det ju finnas en transparens.
Mm.
Åtminstone. Alltså, även om det går helt diktatoriskt tillväga, så vill man ju för fan veta vem som bestämmer vad om vad. Och så. Verkligen. Här är ju allting bara så här, vi har ingen aning. Någon på Twitter har beslutat att det här var odemokratiskt sagt, eller att det här inte är baserat på fakta, så att vi har valt att sätta upp en faktaruta. Jag menar, det här är ju det är liksom labyrintiskt otäckt på något sätt. Jag menar, hellre en despot, hellre ha ordförande Mao eller Stalin som säger hur det ligger till, vad som gäller, än det här.
Mm. Jag håller med, det finns ingen att ställa till svars, ingenting. Det är bara som en så här totalt ogenomtränglig liksom massa.
Eller hur?
Mm.
Jo, och det som är ett digitalt töcken liksom, som man försvinner.
Det är det. Och det finns inget telefonnummer du kan ringa, finns inget kontor du kan besöka, finns inget sånt. Och något som jag tycker är skrämmande om man tänker lite längre, det är, för jag menar, Sverige betalar ju statliga och kommunala pengar för att bygga upp serverhallar. De ger bidrag och de ger billigare el för till exempel Googles stora nod de har. Eller Facebook är det som har en i norra Sverige där.
Och Luleå. Som har
fått massa bidrag. Ja, precis.
Mm. Och Amazon, samma sak. Också
ja, bidrag. Och det är ju ingen omöjlighet för Sverige som stat att själv sätta upp en riktigt kraftfull servercentral och ha till exempel då en community för svenska medborgare. Motsvarande Facebook. Vi har ju absolut know-how hur man tar fram en sån sak. Och till och med kanske får något nordiskt samarbete att man här, om du är svensk medborgare, då får du tillgång till det här. Då har du det här community to kunna höra så här. Och det är så här man gör. Och vi hostar även vad det nu kan vara, bank-ID och sådana saker. Men alltså, jag tror inte att en stat får göra det här utan att bli råka ut för sanktioner. Precis som att en stat inte kan starta en riksbank som är frikopplad från världens finanssystem.
Mm. Nej, självklart
inte. De tillåter inte. Och inte ens alltså informations... de kommer inte tillåta den här formen av media, att en stat tar över det i egen regi. Så att det är en slags monopol, och det där är läskigt, att ju mer man tittar så är det sån här pyramidstruktur. Jag såg nu när det var bråk om det här Swebb-TV, så att de fick sina konton nedstängda, så sa Mikael Wilgers att han skulle starta en egen, de tyckte nationellt skulle starta en egen betalningstjänst, men det är kul om de lyckas, men alltså att starta något så här smidigt system, det går inte utan att ha med sig världens banker. Det har gjort sådana försök, och till slut så säger Visa nej, eller Mastercard nej, eller vilka som nu är i toppen. Så att tyvärr så är det uppbyggt så att det går inte.
Nej, men alltså Parler är ju ett ganska bra exempel på det.
Jättebra exempel.
Jag menar, där alla vet att liksom Twitter och Facebook är störst, och så för att kunna hålla kontakt med nära och kära och sådär, så det är där man måste vara, för att de flesta är inte liksom politiskt motiverade att hitta andra plattformar, helt enkelt. Nej. Det är bekvämast med det som är störst. Så enkelt är det.
Mm.
Men vad som händer då är när Trump stängs av där och många andra stängs av, och det är på väg en liksom migration till Parler, då stänger Amazon av servrarna för dem.
Precis.
Så liksom hela, och då är det ju kört. Vad ska man, det går inte att bygga upp den infrastrukturen på nolltid från ingenstans.
Nej, men tyvärr har de ju tillåtit skaffa sig en sån monopolställning, för tekniskt sett skulle det inte ha varit omöjligt att ha tusentals mindre aktörer som kunde tillhandahålla precis samma tjänster, men det har inte blivit så.
If you say so. Jag har ingen aning om hur det där går till. Jag ska verkligen inte ge mig in på det området. Men,
Jag vill nog påstå att, jag menar, som den här, de här människorna som styr de olika organisationerna, alltså de olika företagen, alltså Twitter, Facebook, Google, Amazon, de är inte heller bara, det är inte slump att de har sån makt, utan de har just koll på de människorna också. Skulle de på något vis go rogue på något sätt, då skulle de just se till att hela den plattformen flyttas till något annat.
Det du säger nu är intressant. Det där har jag hört från folk som är i de branscherna och så, som har betydligt mer koll än jag. Men precis just det där att det är ingen slump att Google kommer att bli så dominerande till exempel.
Nej.
För att det är inte bara för att det var en liksom, särklassigt överlägsen sökmotor.
Nej.
Det är sökmotor det heter, eller vad heter det?
Ja, sökmotor. Ja. Men Zuckerberg till exempel som satt och gjorde det där Facebook. Jag menar, det var ingen unik idé att ha en sån där sak. Det var, det var inte liksom det absolut bästa community.
Nej, eller hur? Det fanns ju
rätt något sponsring.
Annat.
Han var rätt person. Han passade för att leda det där. Och var en frontfigur för det.
Fanns det någon annan grej? Eller gjorde det? Vad sjutton hette det?
Det fanns ju andra liknande i alla fall. Då under den tiden.
Mm.
Jag kommer inte ihåg nu vad alla hette. Men det fanns ju andra. Och framförallt så kan man väl säga att han snodde väl lite grann Facebook från några kompisar också. Så att det var inte helt moraliskt heller. Men, men det är ju i alla fall. De här är inte. För det är någonting man kan helt glömma. Jag vet ju ett tag när Bill Gates utmålades som en så här ung entreprenör som satt och hackade i källaren och hittade på ett operativsystem och så vidare. Och det är samma med många av de här. Att det är genier som deras idogda arbete har lett fram till de här jätteföretagen. Det stämmer ju inte. De är bra att ha som frontfigurer för att deras bakgrund passar som en PR-frontfigur.
Mm. Jo, nej, men det håller jag med om.
Säkert är de dumskallade. De har säkert hög IQ och är bra på att liksom ta strategiska beslut och sådär. Men fortfarande går de emot agendan så är de ju körda.
Mm. Ett eventuellt undantag skulle kanske vara Steve Jobs då. Jag vet inte.
Jo, det håller jag med om. Han var faktiskt ganska speciell. Han gjorde ju rätt roliga saker. Men de bygger ju alltid en mytbild kring sig själva. Men han var ganska udda.
Mm.
Men jag tror att de lägger rätt mycket tid på att bygga en sån där mytisk. Alltså de lägger rätt mycket pengar på bygga på PR än så. Men,
absolut, absolut.
Men
det här är ju folk som skapas av systemen. I högden de skapar systemen.
Ja, det är det. Det är inte som gamla tidens entreprenörer att jag vet inte vad jag ska ta exempel, vad heter han, tändstickskungen? Att de har, ja, Kryger, ja. Det är inte sådana personer.
Nej. Nej, men Kryger var ju en annan som var olydig på olika sätt, va? Och så gick det som det gick.
Ja, precis. Mm. Han tog inom citationstecken självmord.
Mm.
Nej, men jag tänker bara på en sak som också är lite skrämmande innan vi släpper det här med medierna, att jag tänker på hur den här så kallade stormningen av Kapitolium där i Washington har beskrivits av nästan alla medier på samma sätt, och när den pågick, jag satt ju och tittade på TV, det var ju livesändning. Och vad man såg då var ett antal ganska udda personer som gick omkring där inne och tog selfies och sådär, och lite utspökade, lite utklädda och så.
Men den där vikingen till exempel, det var knappast någon stormning.
Nej, man fick det ju låta nästan i militära ordalag som att det här var en statskupp. Jag vet, SVT använde ordet statskupp faktiskt, och många andra liksom att nu är det någonting enormt. Och
nej, men alltså på Folk och Försvar, den här konferensen som hålls varje januari, så satt var och varannan. Det var Ann Linde, alltså utrikesministern, och jag tror försvarsministern likaså senare. Klas, heter han, var Friberg, Säpo-chefen. Alla satt och liksom hänvisade till att det här är, här såg vi nu här förra veckan hur bräcklig demokratin är, hur lätt det kan gå, hur vi är på gränsen hela tiden till ett totalt, liksom totalitärt maktövertagande i hela världen. Så att det här narrativet har man ju liksom kört på med för fullt.
Ja. Och det är ju, alltså ställ det i relation, det som hände där till någon av de här stora Black Lives Matter-kravallerna som har varit i USA, som har kostat betydligt fler människor livet och ställt till mycket mera skador. Jag skulle vilja kalla det som hände vid Kapitolium snarare en demonstration av att vi håller inte mer och nu knallar vi fram och oj då, det var visst öppet, ja men då går vi in också. Det var inte att de var hindrade.
Nej, men det är det som är grejen också. Jag kan inte tro annat. Sen får folk kalla mig för foliehatt och konspirationsteoretiker och vad som helst. Men jag kan inte tro annat än att det här på något sätt var organiserat. Inte att de flesta som deltog i det visste vad de höll på med. Såklart, det ligger i sakens natur, men jag tror att det fanns provokatörer på plats och jag kan inte förstå, för mitt liv kan jag inte förstå varför då kongressen Capitol Hill är så lite skyddat en sån här dag när det har varit så liksom inflammerat och man kan liksom vänta sig uppemot 1 miljon ilskna demonstranter till USAs huvudstad. Det går inte ihop liksom. Det gör inte det.
Nej, det gör inte det. Men återigen.
Nej, men säg till om jag har fel. Alltså,
nej, men jag håller med. Alltså, hur mycket det var förberett, planerat och av vem. Det vågar inte jag uttala mig
Jag
om.
Tror inte heller att det är planerat in i minsta detalj på något sätt. Det är inte det jag säger, men no, någonting.
Men du har ju helt rätt. Jag är helt inne på din linje. Helt inne på din linje. Och det är inte första gången som de mer eller mindre låter saker och ting ske som de sen kan suga ut sista droppen ur i propaganda här, åt andra Precis. Hållet. Alltså, ja, det finns ju rykten om Pearl Harbor och ja, 9/11 vet vi också och så vidare. Så kan man dra det där all evighet sen och upprepa som ett mantra och prata om att ja, titta, det blev nästan en kupp där. Och det är tur vi har Säpo och tur vi har Twitter som kan censurera och tur vi har det här. Och så kan de liksom få folk att tro det där.
Och det lite lustiga sammanhanget är väl att den enda person som vi med säkerhet kan säga inte planerade en kupp mot Kapitolium, det var Donald Trump.
Ja.
Jag tror han var uppriktigt upprörd faktiskt efteråt att det gick som det gick. Det var en demonstration och människor skulle visa sina åsikter, men det var inte mer. Men sen när man kom dit så som jag säger, det stod några poliser där, men jag kallar, dörrarna var öppna. Det var liksom bara att gå in och det, jag tror det överraskade till och med många av demonstranterna.
Men med tanke på hur mycket han tönt pudlade efter så kan man nästan tro att han tvärtom var inne på att få ett just sånt där scenario. Men det vet man ju inte.
Jag tror inte, sen liksom alla som har varit på en demonstration eller som har gått på fotbollsmatcher eller så där vet ju att så fort du får liksom den typen av liksom människomassor rent fysiskt i rörelse, då kan lite vad som helst hända. Då är du ju liksom ett folkhav och du rycks med och nej, men allt möjligt kan inträffa.
Ja, vem
och det finns ju folk som
där.
Nej, men det finns ju folk som vet hur det är en vetenskap det där också, hur man hanterar folkmassor.
Ja, absolut.
Så det, ja.
Och men, sen, det är ganska intressant den där som var utklädd till någon form av viking. Vi fick ju höra det när vi hade med Striker i Radio Nordfront, att han berättade att han riskerade tydligen 25 års fängelse.
Ja, det är helt otroligt.
Och han gick ju just bara där in och larvade sig lite. Och det var inte så att han högg yxan i någon liksom
parlament. Nej, vad får du för en våldtäkt liksom? I och för sig, USA är annorlunda, men det... Ja.
Nej, men jag menar ändå, oavsett, skulle det nu vara någon som har planerat, då är det världens sämsta planering, för att det var ju inte en slagskämpar i första fronten, utan
nej.
Det var ju som sagt medelålders halvfeta amerikaner som gick in och verkade uppriktigt överraskade själva nästan. Det förekom inget våld mot några kongressledamöter och liksom ingen medvetet sköts, vad jag i alla fall har kunnat utläsa. Sen såg man ju de ögonblickliga reaktionerna. Ivar Apri var ju ute och uttalade sig och tyckte att det där kan ju inte vara någon stormning, sa han ju då. Några 20-åringar i mysbyxor, jag menar, de är inte ute efter att ta över makten i USA.
Nej,
det här är ju en happening vreden, alltså.
Vreden var nog äkta, för att de tyckte det, de var ju blåsta på det där att det inte... De ville undersöka valfusket och allt det, så de var ju arga på det såklart. Så det var nog att de var nog liksom arga så. Men
alltså, hade det där skett i, jag vägrar säga Belarus, jag säger Vitryssland. Hade det skett i Vitryssland, då hade det hyllats i världens media.
Ja, precis.
Ja, eller i Iran för all del, eller vad som helst. Hade de sagt att titta...
Hade det skett i Iran så hade de...
Titta på den folkliga vreden mot regimen och
ja.
Parlamentet blev stormat av frihetskämpar och så vidare. Ja.
Jag tänkte att de hade skjutit ihjäl en kvinna under protester i Iran. Det hade stått en staty över henne i Washington.
Tel Aviv.
Ja.
Ja, förmodligen.
Ja. Men medierna och alla andra har ju lyckats väldigt bra med det här narrativet. Jag har slagits av det när man pratar med människor i sin omgivning, arbetskamrater och andra, så får man ofta det här argumentet. De säger, ja men Trump, han ljuger ju bara, det är bra att han försvinner nu. Han har ljugit hela tiden. Och när man då ställer motfrågan, vad har han ljugit om då? Ja, men det vet ju alla, säger de. Det vet ju alla att han ljuger. Och det där är ett argument som har blivit vanligare och vanligare. Jag har också hört när folk sitter och försvarar Stefan Löfven och säger, han har gjort sånt fantastiskt jobb. Ja, men vad har han gjort som är bra då? Ja, men titta, han har ju hanterat den här coronapandemin. Och, ja, men kan du ge ett exempel på vad han har gjort som är bra? Ja, men det vet ju alla. Då kommer det argumentet igen.
Mm.
Och jag vet inte, det finns något fint namn för detta när man hänvisar till, det vet ju alla, det är common knowledge på något sätt. Vet du vad det heter, Jonas?
På svenska?
Demokrati. Ja, vad kallar man det?
Nej, men att det är allmänt känt brukar man väl säga.
Ja, allmänt känt.
Det finns inte något substantiv så på svenska så... Jag
slogs av en sak då som poppade upp här, att det låter som det inte alls har med ämnet att göra, men vänta ska ni få höra att det har det. När de höll Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget och dömde nazister, så då satte man upp en statuter för hur de här rättegångarna skulle gå till och hur de skulle liksom föras då. Och i de här statuterna eller reglerna då, så sägs det bland annat i artikel 21. Och jag citerar den på engelska. The tribunal shall not require proof of facts of common knowledge. Alltså tribunalen ska inte efterfråga bevis när det rör saker som är allmänt känt. Och då definierade man det som att det var en hel massa saker som man inte ens behövde föra i bevis. För då kunde man hänvisa till, nej men det här är allmänt vedertaget, det är allmänt känt. Så då behöver vi inte gå in på något vidare. Och det var framförallt den typen av bevis då, och så kallade ögonvittneshistorier som dömdes. För artikel 19 i samma statuter sa, the tribunal shall not be bound by technical rules of evidence. Alltså, inte någon teknisk bevisning skulle få användas. Och det fanns ju inte någon, så att det var väl nödvändigt att ha en sån regel. Men jag tänker just det här med common knowledge. Alltså det man hör när folk hänvisar till, ja, det är allmänt känt. Så lyckas medierna plantera någonting som man upprepar och som blir... Så då kräver det aldrig något bevis. Det kräver aldrig egentligen någon... Att man lägger fram några argument för det.
Nej, det är ju väldigt knepigt. Om det blir så. Att man liksom bara slarvigt säger att, men det vet ju alla att det är så. Liksom. Alla vet, och så är det väldigt mycket. Det är så, det är väl så liksom, vårt samtal fungerar överhuvudtaget, om vi ska vara ärliga. Det är ju, vi kan inte alltid liksom ifrågasätta allting. Finns Kina, eller är det, är solen en himlakropp? Eller, jag menar, vi kan inte alltid hålla på och liksom ifrågasätta allting. Det ligger i sakens natur. Men det blir ju desto marigare när det kommer till såna här frågor. Då måste man ju faktiskt kunna gå ner på djupet och fråga sig, vad vet vi om det här egentligen? Är det här någonting som vi bara tar för givet för att det är allmänt känt och jag har inte orkat bry mig.
Nej, men jag har hört det här argumentet också när det gäller Gretas hennes korståg över världen och hennes påståenden. Hon hänvisar ju till forskare och så, men vad vanliga människor säger liksom, ja, men det vet ju alla att det är som Greta säger.
Nej, men
glaciärerna smälter och isarna och havsnivåerna höjs, och det är människans påverkan, det vet ju alla.
Ja. Nej, men så är det verkligen. Det har stått i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Och det har, bilder, vi har sett det på tv. Ja,
bilder, man ser just en ensam isbjörn på ett flak som bara flyter omkring. Och nu har plötsligt allt smält runt om den här stackars isbjörnen och sånt där. Så att de är ju smarta, och man har ju nått massans sinnen till att få dem att tro att det är de själva som har kommit fram till de här sakerna.
Precis.
Det är lite, jag återkommer lite nu till det här med Folk och Försvar, för jag satt faktiskt och pinade mig igenom alla 40-50 timmar, eller vad fan nu kan det ha varit.
Det var duktigt.
Ja, faktiskt. Ska vi resultera i en text någon gång om ett år eller någonting? men i alla fall, någonting som man återkom där till hela tiden var att det stora hotet nu, säkerhetshotet, det kommer från Ryssland, Kina och Iran. Och det är att det är åsiktspåverkan på olika sätt.
Mm.
Har någon av er, ni är politiskt intresserade bägge två sedan unga år. Har ni någonsin känt er politiskt påverkade av Iran?
Nej, men nej. När man tittar på deras information nu och nyhetssändningar nu, så känner man att man börjar influeras av deras fina sändningar och mod och deras nya provningar av sina missiler, program och sånt där. Så att jag ska låta mig influeras av Iran.
Ja, okej. Men då är det ett aktivt beslut.
ett aktivt beslut.
Men har vi påverkats av Hollywood i vår syn på
enormt
historien?
Mycket.
Jag menar, ja.
Alla människor av Hollywood.
Jo, det är ju därifrån vi får mycket av våran världsbild.
Ja, det mesta.
Vilka är onda och vilka är goda? Och
vad har hänt? Vad har inte hänt? Och, ja.
Precis, och sen hur ska en familj se ut?
Ja.
Kulturellt, alltså att vi börjar glömma våra svenska högtider och börjar ha baby showers och fira liksom, ja, inte vet jag, alla möjliga amerikanska högtider, för att det är så man ser på film att man ska göra.
Jo, absolut.
Så det, men du har ju helt rätt. Det är ju inte någon norm, alltså det är klart att Iran inte når fram med någon liksom informationskampanj till gemene svensk.
Jo, det är cyberattacker som de...
Ja, just det. Mm. Det är värre med cyberattacker från USA i så fall, i form av Facebook och Twitter och sådana.
Man kan tycka det, framförallt i dessa dagar.
Ja.
När de liksom öppet framträder som sensorer. Och det här är ju jätteproblematiskt. Det går inte att nog understryka detta. Folk har haft en väldigt naiv tro på att internet bara innebär liksom frihet, åsiktsfrihet och möjlighet till informationsinhämtning. Men det här är ett nät som vi nu mer och mer sprattlar i, va, också.
Mm. För att det är det.
Det här är vårt enda sätt att söka information idag. Och man stryper det.
Mm.
Och det går fort.
Ja.
Och det är farligt för att hela vår mentalitet, hela liksom kognitiva förmåga är så inställd på att internet ska finnas där och finnas där för vår kommunikation, kunskapsinhämtning, allt vad ni vill. Och nu plötsligt så kan det vara stängt. Det kan vara liksom en stor återvändsgränd.
Absolut. Och hur ofta använder människor annat än Google för att söka fakta? Vem tar fram...
Vad ska man använda? Vad tog Altavista vägen?
Ja, ja, men det kan man undra. Eller bara en hedlig gammal nordisk familjebok eller något annat som man slår upp någonting i.
Men, du har mina referensramar liksom.
Ja.
Jag kom inte så långt tillbaka.
Det är ju horribelt. Och jag vill nog påstå, för att se det lite positivt, som man inte bara svartmålar allt, så är det här nästan ett tecken på desperation, för att informationen har nog flödat för fritt för dem på internet. Vilket betyder att människor har informerat sig om en massa orättvisor, om till exempel vad är egentligen Federal Reserve och vad, alltså de har fått en massa sån information i så pass stor utsträckning så att det har blivit ett måste för dem att dra åt nätet. Det ser man ju, ett bevis på det är ju även det här. Bara den här censureringen av Trump var ju enorm börsförlust för Twitter bland annat. Mm. Alltså det var en ren ekonomisk förlust som de tydligen tyckte det var värt då.
Ja, de tappar ju mycket användare också som sökt sina konton.
Ja, visst.
Men jag tänkte på det faktiskt i det här Agenda som jag nämnde tidigare, inte nu söndags utan förra söndagen. Där intervjuade de ju den före detta vd:n för Twitter.
Mm.
Och han sa ju i klarspråk att informationsflödet har blivit för fritt. Vi måste bromsa det, det måste begränsas. Det är inte nyttigt att det är så här fritt och öppet som det har varit.
Nej, just det.
Människor har blivit fartblinda.
Ja.
Men vilka är det de har problem med då? Det är typ Trump. Det är inte porrföretagen och sånt, utan där är det är problemfritt att liksom...
Att det är för fritt, ja.
Ja.
Mm.
Nej, men det var ju naturligtvis en värdelös...
Det är väldigt talande faktiskt. Att det, jag menar, all skit som kommer ut på nätet, det kan gärna få finnas. Men när det kommer till liksom, politiskt inopportuna grejer, då är det ett problem.
Ja. Mm. Och nu i det här fallet var det ju givetvis en totalt värdelös journalist som skötte den här intervjun, som ställde ju inga sådana besvärliga följdfrågor. Mm. Alltså vilken information är det du syftar på? Och tagit upp exempel med porr. Så det är ett jättebra exempel.
Mm.
Där inget av de här storbolagen har ju haft någon de har haft begränsningar som man kan själv införa för att inte barn ska komma åt och sånt här. Men det är ju en av deras största kassakor, definitivt. Mm.
Jo, och sen alla som har Facebook, man kan ju inte ens skydda sig från de där vänförfrågningarna som är från sådana som vill leda in på porrsidor där det är rena porrgrejerna direkt på vänförfrågan. Så att det är ju inte något som, och det där måste ju Facebook kunna stoppa om de hade velat.
Ja, men det kommer en vänförfrågan med typ bara en stor röv som prestationsbilder, men det är inte klart att det måste finnas algoritmer och
de har ju
stoppa sånt liksom.
Ja visst, de har ju alltså AI datorer som går igenom bilder och hittar tyrunor på i bakgrunden och sånt och bannar konton direkt, så att
precis.
Det måste väl ungefär lika lätt att hitta en röv, tycker man.
Det är sant. Nej, men och jag vet ju att de här samvetslösa porrbolagen har ju utnyttjat systemet till max. Ett tag, det har faktiskt blivit bättre nu, men ett tag var det ju så att man kunde ju söka på ord på Google, ganska oskyldiga ord. Ja, men till exempel söker på Peter Palt eller någonting, och så kom det ju fram ett gäng med porrsidor då. Därför de hade ju lyckats knyta så många ord som möjligt till just sina sidor. Så att söker du på det här, då ska du få upp våran sida. Och det här köpte man ju in sig på. Nu tror jag Google har rensat lite grann i det, för att jag upplever det inte lika ofta längre. Men visst, det står ju inte i proportion till någonting egentligen. Så det de vill tysta, det är ju de som är kritiska mot ägarna. Om man ska ta det riktigt krasst.
Nej, om det vore så väl, höll jag på att säga, om det bara vore det. Men nu handlar det om en typ total censur som är på gång mot politiskt misshagliga yttringar.
Jo, misshagliga för vem?
Det är en bra fråga. För makten. Det låter väldigt diffust.
Det är väldigt diffust.
Men finns
det jag menar där. Att jag tror att den där makten är också väldigt ekonomiskt stark och sitter på väldigt stora banker i världen som har lånat ut pengar till regeringar.
Men du har ju en makt. Jo, absolut. Men du känner ju makten på, så att säga, vad för intressen som gynnas. Vad för åsikter som basuneras ut. Hur man kan se på yngre generationer hur de infekteras av de här åsikterna och så vidare och så vidare. Så att makten finns ju där. Sen exakt hur den i vilka konstellationer så den finns, det kan vi inte riktigt se. Men vi, det, att säga att det finns en.
Och det är för att man har massa dimridåer också.
Självklart.
Ja, en massa. För att inte man ska just kunna förstå hur makten agerar. Men man kan ju se att så fort man går emot den här världsordningen som man uppenbarligen vill trumma in, då sker ju saker. Då blir man just misshaglig.
Och just de här orden med världsordning och great reset, de har ju blivit mycket mer frekventa på sista tiden bara.
Ja.
Det talas om någonting som man är önskvärt. Reinfeldt talade om det för inte alls länge sedan, att vi skulle behöva en världsordning.
Ja, men sen, och de här World Economic Forum, de alltså många sådana där globalistorganisationer pratar ju öppet om att det skulle behövas en världsregering för att kunna hålla en ordning på alla de här problemen vi står inför och sånt där. Så att det finns ju en massa sådana argument de kör med helt öppet.
Och vilka är de? Det är ju också någonting som man måste fråga sig. Sen så ska vi inte grotta ner oss i det, för att det blir
ett små folkgrupp.
Ja.
Nej, men det finns ju bra tungregler.
Det kan tangera det,
men jag skojar. Det är ju så. Men det är ju faktiskt inte helt lätt att säga exakt vilka det är heller.
Nej, men det är den här konstiga tysken som har liksom dykt upp från ingenstans och startat ett någon sorts halvoffentlig motsvarighet till Bilderberggruppen och trilaterala kommissionen, fast den är mycket större och håller till Davos då, av alla ställen. En gång om året, och i stort sett ingen har ställt, alltså ingen journalist vad jag kan minnas. Det gjordes väl något reportage om det där här om året visserligen, men de har ju hållit på sedan 71 eller något sånt där, tror jag. Och då dök den här konstiga tysken upp ur intet liksom, och sätter igång det.
I och för sig, ganska tidigt så knöt han ju en del personer till sig som Rockefeller och andra som var med i och startade upp det. Men jag förstår vad du menar.
Då är du ju lite inne på svaret redan. Att då har vi att göra med de här strukturerna som har funnits där hela tiden. Eller väldigt länge.
Jo, och en bra tumregel som kanske är en kliché nästan, men och jag vet inte ens vem som har sagt det, men om du vill ta reda på vilka som styr, ta reda på vilka du inte får kritisera. Men den funkar rätt bra, för att just de krafterna är ju väldigt känsligt att kritisera. Av någon anledning i Sverige särskilt känsligt. Jag såg en undersökning om det faktiskt, om vilka länder i världen som var mest respektive minst antisemitiska. Alltså där befolkningen får en fråga då, som de om de upplever att de är antisemiter.
Mm.
Och det land som fick minst på den undersökningen, det var Sverige, 2% bara. Medan länder som England då var på 8% och sånt där.
Okay.
Men det är väl också, det är ju
uppenbart. Hur är en sån undersökning?
Ja, den är liksom. Jag vet i alla fall att i Sverige så är det nästan helt tabu att säga ordet jude överhuvudtaget. Mm. Vilket det inte är i övriga världen. I Amerika pratar man öppet om det och i många andra länder. Men i Sverige är det oerhört, du får inte ens säga ordet.
Nej.
Och det är här vi ska bygga förintelsemuseer och så vidare och så vidare. Vi ska inte gå in på den diskussionen, men det är i alla fall, av någon anledning så är antisemitism väldigt känsligt i Sverige.
Jag tror att det är för att alltså Sverige är så ovanligt konformistiskt och som sagt, som vi varit inne på förut i det här programmet, det finns en konsensusdyrkan här som är lite speciell. Vi ska inte hålla på och liksom klaga på vår svenska mentalitet, men det där är ett faktum, alltså att man ställer sig väldigt, väldigt ogärna utanför mainstream vad gäller åsikter
det kanske har varit en bra inställning tidigare när samhället var väldigt homogent och sammansvetsat och skyddat, kan man väl säga, också suveränt. Då fungerade det. Det fyllde sin funktion, men det är inte lika, det är inte samma sak idag.
Jag vet inte.
Sen är det väl nog också så att vi har ju så pass hög grad av empati och framförallt för någon som är underdog. Och det har ju då judarna lyckats extremt bra med, det att lansera sig som underdogs, alltså som offer hela tiden. Alltså att det är synd om dem, de har blivit jagade överallt och nästan utrotade i andra världskriget det är bara hemskheter som händer dem hela tiden, så att det är väl självklart att man inte ska vara dumma mot dem. Det är som att vara taskig mot ett som är jättemobbad i skolan. Man är inte det, utan man försöker stötta den människan lite istället.
Nej, visst, men då är man ju också väldigt faktaresistent när man inte tar in faktum som tittar på Joe Bidens nya regering.
Mm.
Inte är judarna någon underdog där inte.
Nej.
Men titta i Hollywood, titta på alltså de som äger medier både i USA och i Sverige.
Men det kommer inte fram i vanlig media till människor.
Nej, men det är som Joe Sobran skrev väldigt pregnant, att if you don't accept them as victims, they will destroy you.
Ja. Jo. Det är lite så jag tror att det där har nog hjälpt till.
Det är väldigt mycket så faktiskt, det är precis.
Det är verkligen så. Men jag tror det där har hjälpt till i alla fall i Sverige, att vi är ganska sådär empatiskt lagda, att vi ska vara snälla. Ja.
Och det har ju varit...
Jag tror inte att det är så enkelt, för att jag menar, vi är inte empatiskt lagda. Det finns väl ingen som har varit särskilt empatisk för en Daniel Wretströms eller en Tommy Lindsöd eller sådär. Det skiter vi i. Alltså inte jag, inte ni, men liksom...
Ja, men det har du rätt i.
Svensken i gemen.
Alltså, jo, men det har du rätt i.
Det är inte så att vi är blödiga, alltså, utan vi är konformistiska, och det är en annan sak.
Ja, men det är ju hur vi får det presenterat för oss, såklart också.
Man vill sitta i, liksom, man vill vara i rätt hörna, liksom, man vill vara där makten finns.
Men det stämmer nog. Och det är ett mindre smickrande tolkning, såklart, som du nog har rätt i.
Ja, det är en vanlig inställning faktiskt. Jag hade en liten anekdot, kanske finns plats för. När jag gick gymnasiet så var det riksdagsval, och då var det mycket diskussioner, för vi var ju i den där åldern, många av oss skulle få rösta för första gången. Och då frågade läraren liksom, sådär, vi satt och hade en diskussion, hur tänker ni nu då, hur ska ni rösta och sådär, och då var det en kille från Arjeplog som räckte upp handen och sa, ja men man håller ju med dem som leder. Det var hans filosofi.
Ja.
Det är ju väldigt mycket så.
Alltså, det är lite rörande faktiskt i sin
Jo, men sa inte Leif G.W. Persson att han ska rösta på sossarna hela sitt liv, han.
Ja, det har han redan bestämt, oavsett vad de gör.
Ja, uppenbarligen. Så det är ju också ganska smart uttalande. Men
dessutom så har det ju varit ett medvetet drag hos de ledande kulturmarxisterna i världen. Att man har ju jobbat väldigt mycket för att lyfta fram minoriteter, skapa den här offermentaliteten. Och när man inte har hittat minoriteter i det egna landet, så har man lyft fram folk i tredje världen och så, och fokuserat på. Och det är ju hela tiden varit detta för att väcka skamkänsla hos sig själv och offermentalitet hos de här stackarna som har det sämre.
Mm.
Men det ingår ju i hela det här konceptet med politisk korrekthet. Ganska intressant ord eller uttryck för övrigt. Det var Mao Zedong som tillskrivs att ha myntat det, politisk korrekthet. Men det är ju ett välkänt uttryck idag och används ju då som ett skällsord när man anser att det råder en sån hegemoni att man inte ens får ifrågasätta vissa saker, och vissa saker går inte att diskutera, utan det ska råda en politisk korrekthet.
Mm. Jo, nej, men det blir värre och värre hela tiden. Det är väl snart liksom kriminaliserat att vara klimatförnekare. vi lever i en allt absurdare tillvaro.
Ja, vi gör det, och det sträcker sig på alla områden just nu. Det är det som gör det så obehagligt. Jag tänkte på det när jag hörde häromdagen att man kanske ska införa regler så att om du inte har vaccinerat dig mot corona ska du inte få köpa resor och kunna resa och såna här saker. Jag menar,
ja, men det där kommer bli ett faktum.
Inte för att jag tar någon ställning i den debatten, men bara tanken är väl sjuk.
Jag tar ställning, det är helt sinnessjukt. Faktiskt.
Och det är min ställning. Det är bara ett exempel på just den här
övningen. Nej, men jag är benägen att hålla med Per där nu. Som sagt, jag var inte det för något år sedan eller så, vill inte jag ta den ställningen. Men nu har vi faktiskt sett att det här är någonting som utnyttjas så infernaliskt alltså. Utan att vi har sett någon massstöd. Jag säger inte att den här smittan inte finns eller så, men jag menar, vilka är det i stort sett ingen känner någon som har dött i den. De fall av kändisar som har dött är folk som har levt hårt och är över 80.
Jo, räkna upp dessutom namn. Som de alltid säger, de har dött med det här. Så att de alltså...
Nej, de säger inte det, Per, utan de säger faktiskt fräckt nog. För att hamna in det här att som Annette Kullenberg som dog här om veckan, att hon har dött i sviterna av corona. Mm. Men vadå i sviterna? Hon var 82 bast, hade liksom kedjerökt i hela sitt liv så det är inte märkligt om man dör då.
Nej. Jag ska inte gå in på det, men alltså de här PCR-testerna och sånt där, de är ju inte speciellt jättenoggranna, och man alltså det är ju inte, och är man positiv till det, och i Storbritannien tror jag det är inom 2 månader om du har haft ett positivt sånt test inom 2 månader från att du dör, så spelar det ingen roll hur du dör. Du kan ju dö av blixtnedslag. Så om du inom 2 månader
du räknas in i statistiken i alla fall. Ja, visst.
Och då är det ju en kraftigt förvrängd statistik. Det kan ju vem som helst vara med på. Så att det är ju, och nej, som du säger, de utnyttjar det. Och jag säger inte att, att man inte kan bli sjuk, och jag säger inte att det inte är kanske en ganska vass influensa som inte är så bekväm och sådär, men det är ingen farsot som gör att vi måste stänga ner hela samhällen.
Nej, folk dör inte i drivor. Och vad som har hänt här är ju att en hel värld har skuldsatt sig liksom, upp över öronen.
Ja, verkligen.
Det här är inte... vi måste vakna till liksom detta.
Ja,
och de här... Inte säga att corona är bara en bluff och så.
Nej.
Det är inte det jag menar. Och det menar inte du heller. Men det får vara alltså vi måste ju ha någon sorts liksom sinne för proportioner här.
Ja.
Ja, men det var ju någon som varnade och sa det redan i början av corona i mars i fjol. Att vi måste ställa saker emot varann i relation till varann, vilket är värre, att drabbas av en ganska kraftig influensa eller att vi vidtar ekonomiska åtgärder så man får bli av med sitt jobb och få gå ifrån sitt hus.
Ja, var det Simon Lindberg eller? Han sa faktiskt något liknande.
Jo, men alltså man måste hela tiden ställa saker mot varann, och fram tills i december så fanns det ju inte ens belagt någon överdödlighet ens mot ett vanligt år, mot vad den vanliga influensan tar. Nej. Varje vinter. Skillnaden är bara att ett vanligt år så rapporteras det inte i alla tidningar och i tv och med presskonferenser hur många som har dött varje dag.
Nej.
För då skulle vi bli förskräckta, för det dör ju hundratals människor i Sverige varje dag hela tiden.
Ja, men det är klart det gör.
Men det är ingen som rapporterar om, utan det är först nu man har gjort det bara på grund av det här.
Men då återkopplar jag lite grann till det här Folk och Försvar och sånt. För att vad de har hållit på och pratat om före coronan, det är just hur vi måste liksom mobilisera runt våra institutioner, hur det är på något sätt opatriotiskt och väldigt suspekt, förmodligen högerextremt. Kanske finansierat av Ryssland, att ifrågasätta det som kom. Jo, men allvarligt. Ja.
Att ifrågasätta vad?
Att ifrågasätta allt som kommer från officiella kanaler.
Just det. Ja, det är helt sjukt. Är det. Och nej, det där
det är väldigt, väldigt simpelt, det är väldigt banalt alltså vad de går ut med. Det är inte raffinerat, det är ingen subtil propagandaföring heller.
Men en sak som jag tycker är viktigt att vi lyfter fram när vi pratar om sådana här saker, för det vi pratar om nu, det är egentligen att de har liksom kommit åt våra sinnen och att de håller på att påverka massan till att tro på egentligen vad som helst, och att de kallar allt som är ifrågasätter saker och ting för lögner och sådär. Man kan säga att det är ju väldigt massivt. De har enorma resurser för det här. De når väldigt många. Men uppenbarligen så funkar det inte till 100%. Vi har ju ett Europa med massor med demonstrationer nu. Lite här och var. Och folk som ifrågasätter det här. Och Nederländerna. Det är ju flera länder där. Jag ser ju, man får ju rapporter hela tiden om att det är stora anti-lockdown-demonstrationer i hela Europa. Så uppenbarligen så är det ju inte till, de har inte lyckats liksom nå varenda sinne. Sen sitter vi svenskar och är superlydiga då, men alla är ju inte det.
Nej, och det rapporteras inte i svensk media, vilket också faktiskt är värt att notera.
Nej, det gör det inte. Du måste söka på alternativa medier för att hitta det här. Det finns inte på vanliga media. Du ser inte om du sätter och tittar på TV4-nyheter. Då kan du se att det är demonstrationer i Ryssland för den här som har häktad den där och förgiftad, vad han nu hette.
Ja, just det, han.
Ja.
Navalny.
Precis. Och det har ju varit demonstrationer där också, absolut, men det är ju det de kan rapportera om på sin höjd. Och det, jag menar, det här är ju, vissa rapporterar ju om att det inte har varit sådana här oroligheter och sådana här utgångsförbud sedan andra världskriget, så att det är ju saker och ting som är ganska omtumlande för Europa.
Nej, men det är ju helt sinnessjukt. Alltså.
Ja, det är det. Det är ju förmodligen så att de här medierna är inte tillräckligt. Man måste liksom ta till utegångsförbud och andra strukturella insatser för att rätta in människor i leden.
Ja, tvångsåtgärder.
Ja, exakt.
Nej, men då har vi att göra med ett stort socialt experiment, va? Som för första gången på riktigt är globalt, för att det här pågår i Kina, i Indien, i Iran.
Ja.
Så att det går inte, alltså, och i Ryssland, jag menar, samtidigt som det inte är någon överdödlighet att prata om i de länderna heller.
Nej.
Och då måste vi, alltså nu blir vi läskiga här, jag vet.
Ja.
Men vad fan, vad är det som pågår?
Nej, men det är viktigt. Det är otroligt viktigt att fråga sig det. Och just därför det pågår på global Alltså på global
för första
nivå.
Gången på total global nivå. Ja. Det här är liksom inte ens någon, det finns ingen fejkad sån här maktbalans eller så, utan alla sluter upp kring detta.
Mm.
Och ingen talar om vad som ska hända sen.
Alltså, nej, the great reset.
Ja. Den har jag hört talas om, men jag tänker på vad får
men vad är den? Det kanske är det vi måste, det är väl ingen som vet riktigt. Det kommer att bli en bra kapitalism då för framtiden. Så,
ja.
Nej, men jag har ju i många år, ska vi säga, efterlyst att det behövs en great reset på det ekonomiska området, nämligen att alla lån som alla stater har i världen avskrivs på en och samma dag. Punkt.
Det är nog inte det som avses med det här.
Nej, jag tror inte
det. Det känns som att det är ungefär det motsatta. Ja. Alla ska belåna sig ännu mer.
Mm.
Mm, nej, men det är skrämmande och folk ska ju vara vaksamma vad som händer. För nu sker saker snabbt.
Det gör det.
Jag såg ju någon sån här skribent som skrev, han har klippt in sig själv med en sån surfingbräda och sen surfing the Kali Yoga. Att liksom allt håller på att gå under. Och det ligger mycket i det. Det händer, nu skrivs historia. Alltså det händer jättemycket nu. Så vi måste vara vaksamma och vi måste hålla ihop. Och jag tycker faktiskt att det är som man brukar kalla vitpillrande. Alltså en positiv nyhet. Att de inte... Att de har enormt, vad ska man säga, fina mätinstrument. Att känna av vad folk tycker och tänker egentligen. För med allt det här med Facebook och allt, de ser vad folk skriver till varandra. De avlyssnar ju både brev och personliga meddelanden och allt sånt där. Och där ser de ju alltså, och med avlyssna menar jag att de kan titta på olika triggerord och se vad opinioner ungefär ligger. Och där ser de att den här eliten som har styrt den här världen under lång tid är hotade. Deras maktposition är hotad. Då måste de ju såklart göra något drastiskt. Och det är det jag tror vi ser nu.
Det är klart att det är det vi ser.
Ja.
Absolut, och det är ju tydligt som sagt. Men det är ju, man börjar gå in på såna här liksom, självklara rättigheter egentligen, som att kunna ha ett bankkonto så att man kan betala sina räkningar. Mm. Det stängs ner nu.
Mm.
Man har börjat alltså nalla på det där, så att det stängs ner för inte bara organisationer utan för privatpersoner också. Man har lockat in folk i som sagt de här nya informationsnätverken som många har trott på och där många bor, och, alltså mer än de bor i verkliga livet. Mm. Det stänger man också, sluter in mer och mer.
Ja.
Vad fan? Ja.
Ja, och nej, inte bara att... sluter in utan styr upp. Ja. Alltså genom att förbjuda misshagliga åsikter så kommer det ju att å andra sidan florera de åsikter som de som styr vill att de ska spridas.
Mm.
Och det är ju återigen det som vi har varit inne på ett par gånger redan. The public opinion, vad är det egentligen? Mm. Alltså allmänhetens mening om saker och ting styrs ju nästan uteslutande av medier, av den information man får.
Mm.
Så har det varit alltid. Det skrev ju Adolf Hitler om också i Mein Kampf, att det var liksom uppgiften för tidningar och massmedia att styra den allmänna meningen. Och så är det idag också. Men nu finns ju inte bara tidningar och tv, utan nu finns ju också de här gigantiska sociala medierna som verkligen har en förmåga att styra.
Men de ruckade ju faktiskt under en 10-15 år i alla fall. Balansen där, ordentligt. Mm. Det hade aldrig gått, om man går tillbaks till 9-11 då, så det tog kanske 5 år eller något sånt. Men sen började det komma kritisk information kring den händelsen. Det kom inte direkt, utan det tog sin lilla tid. Mm. Men det hade inte varit möjligt utan internet. Nej, det var ingenting som kom via vanlig tv eller liksom, tidningar eller så.
Nej, men det har du rätt i.
Så att där spelar internet en roll.
Jo, men...
Men vi kan väl gissa att där någonstans, då någon gång som man då började liksom tänka att fan, det här måste vi rida spärr mot. Det här får inte...
Nej, men jag tror absolut att det är liksom ivern att få fler konsumenter via internet som kan liksom vara internetkonsumenter åt Amazon och sådana där. Och även då att kunna faktiskt monitorera vad folk tycker och tänker så att man kan anpassa samhället. Alltså man kan se vad man måste passa sig för och se hur man ska parera så att man kan fortsätta upprätthålla den här ordningen. Ivern att få den informationen och den köpkraften och så har gjort att man har byggt ut internet, men man har inte riktigt tänkt på att det kan bita ner i baken, och det har det gjort eftersom det har kommit ut information där folk har hållit sig informerade om vad som egentligen, ja, en massa saker som har hållits hemliga egentligen fram till att det kunde spridas snabbt på det här viset. Och nu försöker de ju egentligen, vi sa dra åt näten, men det är ju också nästan lite desperata handlingar att släcka bränder där de kan. Och nu har de såklart gjort sig som YouTube och sådana här. De har ju fått enorm makt och mediamonopol i det närmaste. Och det där har vi också pratat om tidigare. Det märktes ju på YouTube att de började som så här fritt. Att vem som helst kan bli YouTuber och ha en egen kanal. Och det är bara att köra. Du kan direkt sända. Och det är ju för bra för att vara sant. Det fattar vem som helst. Så att det dröjde ju inte lång tid för en... De till och med, alltså vad det gäller motståndsrörelsen. Jag kom ihåg en gång när vi satte igång. Vi startade helt nytt konto på helt ny, liksom, inte samma IP-adress, inte samma dator, ingenting. Och vi började direkt sända. På 12 minuter så bröt de direktsändningen. Så att de har ju haft den förmågan länge. Så att det känns som att nu bara visar de sina rätta ansikten, de här. Och de är desperata för att vi börjar ifrågasätta.
Och det är jag vet inte om de är desperata bara. Jag vill inte alltid vara den som är liksom pessimistisk. Men faktum är att jag tycker man kan lika gärna tolka det som att de är så, de liksom känner sig så säkra i salen.
Jo.
Så att nu kan de göra detta.
Men det har du rätt i. Absolut. Samtidigt så, de är säkra i salen. Och då kan de vara öppna med vad de egentligen vill göra. Och det de vill egentligen vill göra, det är desperata åtgärder. Men de har ju förr visat övermod före fall. Och det tror jag är vår stora triumf, att de kommer att göra igen.
Men när har de gjort det, menar du?
Ja, alltså jag vet inte, men de har ju levt i fångenskap... vissa grupper då som...
Okej, okay, men du menar så. Ja, men, väl hanteringen av den här så att säga, den nya mediestrukturen.
Ja, men jag har ett exempel.
Har väl inte liksom overplayed their hand om vi ska prata göteborgska?
Nej, det kan jag rätt i.
Men titta på hur de reagerade när TikTok poppade upp. Och det var en kinesisk plattform som kom, och plötsligt så det fanns inte en enda ungdom under en viss ålder som använde YouTube längre, utan alla använde TikTok. Och då fick de ju panik, så att lyckades de ju lobba så att det skulle förbjudas och det skulle stängas, och de gick den kinesiska regimens ärenden, och det var liksom alla trummor som man kunde slå på slog man på. Och det tycker jag ändå är ett litet tecken på en, kanske inte panik, men att man har blivit så van med sin monopolställning så plötsligt kommer det någon som faktiskt växer så det bara knakar och nästan växer om dem, och det var de inte beredda på.
Nej.
Kanske. Nej, men samtidigt, jag har träffat nationalistiska ledare, ska jag inte nämna namn där, men flera stycken som från olika håll i världen som har sagt att internet är frälsningen, de kommer aldrig att kunna liksom justera detta eller reglera det eller kontrollera det. Jag har faktiskt aldrig trott på det. Inte ens för 20 år sedan. Nu är vi där.
Det är samma här, kan jag säga. Det är samma här. För jag vet, jag har suttit med såna här...
Men du har hört det snacket också, eller?
Ja, och jag har även hört det från, alltså jag jobbade ju med IT ett tag innan jag fick Säpo sparken då. Men då såg man ju såna här visionärer som sa att internet går aldrig att reglera.
Yep.
Aldrig. Det går inte ens tekniskt. Jag vet det och sådär. Så att och det var så sådana
som
tog...
Tack för att du säger det.
Ja, de tog mycket som helst för att hålla sådana föredrag. Men då förstod man att det där stämmer ju inte.
Nej. Det är klart, allting går ju att kontrollera på ett eller annat sätt.
Ja, och man förstod
oavsett hur frihet du har att skriva saker, men det är fortfarande servrar, fysiska servrar som ska förmedla det.
Jo.
Och om någon säger och stänger ner servrarna, då är det inte fritt.
Nej. Och sen så kan man ju också titta på lite grann, om man tittar rent strukturellt på det, alltså den mediamakt som fanns innan internet, de släpper väl inte ifrån sig den bara, pang, boom, såklart. Nej. Och vad kommer internet från? Det är de här DARPA som hade något som hette ARPANET som var försvarsrelaterat från början. Mm. Och DARPA, om man tittar på deras gamla logotyp, så var det ju någon form av, den är ju nästan ett skämt, en sån här Illuminati-triangel med öga, alltså, som tittar på jorden, som övervakar jordklotet. Så det är ju nästan som ett skämt, alltså. Nu har de bytt logga faktiskt. De har förstått att det kanske inte var helt PR-mässigt bra logga. Men de har ju uppfunnit internet, kan man ju säga, egentligen. Och det säger ju sig själv att de skulle väl knappast släppa någonting som var helt nej, men det här, nu ska folk få kommunicera fritt hur som helst. Och, nej,
alltså, jag tror också att det har handlat om att det har varit så väldigt mycket lukrativ trafik på det här nätet. Som har gjort att man har liksom inte riktigt vetat hur man ska göra. För att det har kostat för mycket att gå in och begränsa. Och som sagt, man har inte riktigt, man har inte hajat hur man har gjort. Eller hur man skulle göra det. Men nu och det när jag säger lukrativ trafik, det kan väl vara allt från fan vet jag på det till dataspel liksom, över nätet och allt sånt. Men ja, nu börjar man försöka kunna styra upp det, och då tänker man göra det också.
Jo, och det är ju ett sätt att, jag kommer ihåg, jag vet inte om det stämmer då, men det rapporterades i objektiva svenska statstelevisionen då om att Saddam Hussein hade sagt att nu får alla komma och tycka och tänka vad de vill om mig som president och sådär. Och då hade några sagt att ja, det kanske är dags att du ska så här, alltså fundera på att pensionera och sådär. Och då tog de ut dem och sköt dem eller något sånt där. Så det var något sånt. Så jag menar, man skulle kunna se en sån aspekt i det också, att man låter alla tycka och tänka fritt vad de vill. Då kan man monitorera vilka man ska liksom inrikta sitt motstånd mot. Alltså se till att så här, tysta och censurera. Och
så. Ja. Nej, men alltså, vi är ju på väg in i en sån... återigen det här med att man stänger bankkonton och att att man puffar för ett... inte bara puffar för ett, man håller på att införa ett kontantfritt samhälle. Så varenda jävla... varenda ekonomisk transaktion, varenda sökning man gör på nätet, allting kan registreras. Då har du en värld där allting kan kontrolleras.
Ja.
Av någon anledning så är det här är ju återigen den röda tråden. Att våra makthavare, vilka nu de än är, de vill ha kontroll. Till syvende och sist. Det är kontentan.
Ja, och gärna tjäna en slant på det.
Ja, självklart. Men det är nog mer en bonus faktiskt än
ja, men det håller jag med om.
Primära det syftet.
Ja. Nej, men det håller jag med om. Det är precis så det är. Det är mer en bonus.
Men jag tänker bara, jag ska skjuta in en grej här nu ifrån verklighetens folk. Och det är ett litet svart piller i den här diskussionen. Nej, men alltså, jag har ibland tagit upp såna här saker och ställt frågor om sånt här på min arbetsplats med arbetskamrater. Och det som skrämmer mig mest, det är att de bryr sig inte för fem öre.
Nej, jag vet.
Ja, de stänger ner saker på internet. Ja, vad gör det då? Såna saker behöver man ju ändå inte läsa. Det är bara dumma grejer. Ja. Men de stänger ner bankkonton för folk. Ja, då har de väl gjort något. Det är väl inget problem. Men det går inte att använda kontanter längre. Nej, och det är jätteskönt med kort. Vad är problemet? Alltså, det finns... Nu ska jag inte säga att alla är så. Jag drar inte över en kam. Men tillräckligt många människor i samhället upplever det ännu inte som något problem. Jag tror kanske coronan, pandemin eller det här hysterin som är nu, kanske börjar rubba. Men inte ens det har rubbat många människor ännu. Som jag sa tidigare, Stefan Löfven, han är en hjälte. Anders Tegnell är en hjälte. Det är de som har räddat oss. Och titta vad bra vi har det.
Han har dock fallit lite i opinionsundersökningen.
Ja, det har han gjort faktiskt.
Ja,
men den här andra inrikesministern, nej, vad heter hon? Hallengren eller något sånt här.
Ja, inte den amerikanska transan då, utan...
Nej. Hallengren har gått upp i mätningarna, vilket förvånade mig lite.
Ja, men hon har väl synts i tv?
Jo, men...
Och så
men
sitter
hur, hur har lite... hon synts? Och vad har hon sagt? Är det oväsentligt?
Ja, det är banne med det ibland alltså.
Ja, men alltså Löfven, att han steg i opinions liksom, mätningar så där under coronakrisen, det säger väl allt?
Ja, eller? Han satte en svensk flagga bakom ryggen på så det tyckte folk var fantastiskt.
Tre
till och med. Titta, han är lite patriot. Oj.
Ja.
Ja.
Så försökte han prata lite myndigt att
ja.
Måste vi alla sluta upp här?
Det... Ja, lite sentimentalt att titta in i kameran och sådär. I alla fall ungefär i mitten med sina ögon då.
Det ska vara som det var på 60-talet att föräldrarna ska gå till jobbet och barnen ska gå till skolan. Det ska vara ordning på torpet. Så ser det ut under mig. Och det gillar många då. Nej, det är så hemskt. Alltså, det, fy fan. Usch. Man, samtidigt som vi har ett gruppvåldtäkterna alltså liksom förnedringsrånens Sverige liksom, som drabbar det uppväxande släktet. Man blir så jävla illamående, gubbar. Mm. Så att,
ja, men det blir man. Men det som är positivt det är att saker och ting visar sitt rätta jag lite grann. Och det kan faktiskt få folk att vakna. Och det finns människor utanför Jimmys
vanliga värld.
Så, ja, men det finns folk utanför. Jag umgås också med mycket vanligt folk eftersom det gör jag också sådär hela tiden. Men det finns människor som faktiskt är förvånansvärt vakna. Och det gjorde mig förvånad när jag stod i valrörelsen i Ludvika på bara där liksom bland vanligt folk. Och det kom fram chefer från stora företag och sånt som jag absolut inte trodde hade fattat någonting. Men kom fram till mig och pratade liksom om allt möjligt alltså. Som man inte trodde de hade någon... Alltså, det var en till exempel en chef på ett större företag som kom fram till mig och sa, jo, det där är ju chutzpa. Så vadå, vet du vad det begreppet betyder? Ja, visst. Så tog han var helt insatt. Då blir man förvånad. Så det finns sådana som faktiskt är insatta. Och de kan ju inte säga något idag, för hela deras karriär hänger på att de är tysta.
Men det kanske är också för att vi har då levt nu under 20 år under vad som kanske har varit ett ovanligt fördelaktigt tillstånd vad gäller just informationsinhämtning och så med internet, och det är ju det vi pratar om nu. Det håller på att stängas ner. Det var nedstängt ända fram till, jag skulle vilja påstå att liksom svenska mediasamhället det lättade upp lite grann så här på 90-talet, eller liksom atmosfären blev lite lättare där ett tag på 90-talet, men sen så stängdes det ner igen. Men då kom å andra sidan internet. Men det där, det är inte säkert att det där förblir, va? Det är bara det.
Ja, nu börjar jag snart kalla dig pessimisten.
Du menar,
informationsteknikens gulddagar och det resultatet var det här.
Ja, men det har jag fel.
Nej, det har du inte, men det är fortfarande så att...
Jag bara säger det, att det finns ju en risk här att vi liksom ändå utgår ifrån att vi kan prata fritt, vi kan göra den här sändningen till exempel. Kommer vi kunna det om 5 år? Det vet vi inte.
Nej, och därför är det desto viktigare att vi gör det.
Jag har börjat undersöka radiosändningar från Teheran med riktig radio. Så där kommer jag ta in det här programmet om det krävs.
Ja.
Ja, nu skojar jag då, Folk och Försvar.
Nej, men vi måste kanske liksom utveckla strategier för andra.
Ja, men det måste vi. Mm. Det har du helt rätt i. Och det har du helt rätt i. Och jag har sagt det länge också, att vi kanske måste gå tillbaks till stencileringsapparater och inte vet jag. Men det kan faktiskt ha en betydelse att man kan få ut information på annat sätt. För det var en sak som störde mig något enormt, som man märkte tydligt, tycker jag, på valrörelsen. Nu kanske jag tjatar om det som en papegoja, men det var så tydligt att man kunde inte, vilka fake nyheter om en kommer, så fanns det ingenstans att svara på det här. Ingenstans. Mm. Man var liksom blockad på YouTube. Och även om man ställer den på ett torg och skriker ur med det här i en megafon, som man faktiskt fick göra då, så fanns det ju inga som hörde det och förde det vidare. Och det fanns liksom ingen som tog upp det, ingen tidning som pratade om det. Då finns det knappt. Det är bara de få som råkade höra det där. Nej, och då. Men
det där skulle du skriva en liten bok om. För att samtidigt så jag menar, jag vet ju att det går till så som du beskriver. Mm. Men då ska man ju ha åtanke att samtidigt så var NMR på tapeten i media ständigt.
Ja.
Under valrörelsen.
Ja, det var vi.
Men som några man pratade om, precis som du sa tidigare. Mm. Ingen man pratar med.
Nej.
Och det är väldigt, väldigt, väldigt... alltså det är ju obscent egentligen. Att man pratar så mycket om en rörelse, men man bjuder inte in en välartikulerad person som du själv som representant i något sammanhang, i någon tv-debatt eller så. Det är ju fullständigt oanständigt faktiskt. Mm.
Ja, och just lokalmedia tog jag extra illa upp, för där gick de ju liksom på personangrepp och hittade på saker och verkligen ljög. Och det är klart att de flesta tror på det. Och det gäller ju samma i, man kan gå från Ludvika till stora USA-valet nu.
Nej, men alltså lokalmedia är ju alltid, det är ju så här lingondivisioner faktiskt i media så. Men man kan tycka att någon, vad fan Janne Josefsson eller någon av hans adepter eller sådär, kunde de inte bjudit in, som sagt, dig eller någon annan? Simon Lindberg eller vem som helst.
Men de törs inte. Jag har pratat med Josefsson om just det här. Jag träffade ju honom han ville diskutera en intervju med mig. Och då sa jag, men då får du lova att inte spela in det. Men jag spelade in honom faktiskt. Mm. Men där sa han, ja, men du vet ju hur Sveriges Television är. Mm. Jag sa, jag vill ju ha direktsändning i så fall. Ja, men du vet ju, det går ju inte. Du vet ju hur Sveriges Television är, och så där, sa han. Så att han är ju medveten om det. Och han vet vad det var för gränser.
Mm. Jo, men jag tycker i alla fall det var något viktigt också som du var inne på. Att vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Man kanske stängs ner eller saker och ting slutar fungera överhuvudtaget och så. Och då är det ju bra att man har en beredskap. Det måste jag ju säga att vi i motståndsrörelsen är ju en av de få som fortfarande har någon typ av aktivism. Alltså vi sprider flygblad, vi demonstrerar via torgmöten. Bara det att utbilda folk att hålla tal, den konsten är ju nästan utdöd idag med internet. Mm. Men att kunna ställa sig upp för en folksamling och förklara någonting så alla begriper, det är en viktig konst och den ska vi hålla vid liv, för det kan komma en dag när det är enda sättet att förmedla oss.
Ja visst, och där ska vi vara såklart uppfinningsrika. Laserprojiceringar på stora byggnader, vad det nu må än vara då, så ska det såklart ut budskap så folk börjar tänka.
Och det är ju också, så länge vi nu har de här medierna som vi kan använda, så fyller det en funktion, tycker jag. Bara en sån här radiopodd. Vi vet ju inte exakt hur många som lyssnar på oss. Det kan ju spridas, men den fyller en funktion. Och det är det som driver mig i alla fall. Att förhoppningen att kunna väcka någon eller några.
Jo, men det gör ni ju med er kanal alla gånger.
Ja, vi hoppas ju på det.
Jo, men det, så är det.
Och
det
är bland det bästa. Jag tror det är kört. Nej, jag bara skojar.
Nej, men alltså...
Nej, men självklart är det som... Ja, det är därför man gör det man gör.
Ja, och det är det bästa som finns. det vet ju ni två också, att när man får någon respons, när någon verkligen har tagit intryck av det man har sagt. Och det har ju, vet jag, har ju hänt er båda. Åtminstone så vet jag att folk har tagit intryck av vad ni har sagt. Om inte ni har fått återkoppling, men det vet jag att det måste ni ha fått. Så det är det bästa jag vet i alla fall. Och det kan vara en jättebagatellartad sak för mig i alla fall. Så det kan vara vad som helst, men att de tar intryck och tänker själva och sådär. Det tycker jag är, det är värt mycket. Det liksom
jo, men självklart som sagt, det är liksom, i övrigt så är det ett ganska otacksamt.
Ganska faktiskt.
Ganska otacksamt syssla.
Ja, förutom att det är roligt också.
Jo, absolut. Ja. Men det är inget som, ja, nej, ni fattar.
Ja, vi fattar. Man får inga bröd av det, vad man ska säga. Man får inte pengar.
Nej, vi blir inte rika på det. Men,
nej, det blir vi inte.
Jag tänker på det också att någonting som har hänt i samhället är ju att människor i gemen har förlorat känslan av normalitet. Och det har ju skett medvetet under en decennier. Och det tror jag också gör att man reagerar mindre när så att säga, ja, till exempel inskränkningar kommer, eller när myndigheterna hotar med att förbjuda vissa åsikter eller vissa organisationer till och med, så då går inte folk man ur hus, utan man är liksom så van med att allting förändras hela tiden.
Mm. Nej, men det är väl problemet det där, liksom, vad är normalitet? Är den... Det här är en evig filosofisk fråga. Så, är det något som är hugget i sten? Är det någonting som ligger i vår natur? Eller vad är det för något? Är det någonting som kan förskjutas fullständigt?
Det kan det naturligtvis.
Ja, men till viss del har det ju skett. Liksom, så att, jag menar...
Jo. Men det är klart att alla samhällen ser ju inte likadana ut. Det som är normalt i Mongoliet är kanske inte normalt exakt hos oss. Men däremot när normaliteten medvetet förskjuts, vilket jag tycker har skett i till exempel västvärlden då. Där en normalitet när det gäller familjebildning och hur sexuallivet skulle bedrivas försköts genom den sexuella revolutionen. Och sen idag då med genusteorier och annat. Förskjuts på sätt så att idag så får man nästan inte använda ordet normalt, för det är inget.
Nej,
som
men
är normalt.
Där kan man ju se att där har ju skett liksom värdeförskjutningar som inte historiskt sett är förklarliga på annat sätt än att här har man liksom genomdrivit det ovanifrån. Det är inte så att en generation plötsligt vänder sig mot sina föräldrars värderingar bara så där. Naturligen, utan det här har man puffat på.
Och jag tror inte att det är bara på det området, utan att det är på flera områden man har gjort de här förskjutningarna mycket för att skapa en vad finns det för avtrubbad befolkning, alltså när det inte finns någonting att förhålla sig till, utan saker och ting kan ändras hela tiden, då blir man också avtrubbad inför förändringarna som faktiskt sker.
Jag är katolik i grund och botten, sen är jag liksom delvis avfallen idag, men jag identifierar mig fortfarande som katolik i hög grad. I mitten av 90-talet, jag tror så sent som 95, så höll man en folkomröstning på Irland om man skulle tillåta skilsmässa överhuvudtaget. Och det var precis, alltså det var i vågskålen. Det var ungefär, det blev ett ja till skilsmässa, men det var så där 49,7% åt det ena eller andra hållet. Va? Så att det var precis på gränsen. Sen 20 år senare i samma land så håller man en folkomröstning om bögäktenskap och adoptioner. Och en överväldigande majoritet röstar för det. Hur är det möjligt med den typen av liksom värdeförskjutningar under, i en befolkning som är så pass homogen ändå som den irländska inom loppet av 20 år. Man måste ställa sig frågan som tänkande människa. Eller hur?
Mm. Ja, och jag har ju ett svar, en liten del av svaret är ju propaganda, alltså Hollywood och mycket annat.
Det är väl ingen liten del av svaret, Jimmy?
Det är en ganska stor del.
Ja.
Men det är en del av svar på en stor fråga. Alltså, vi utsätts för en makalös propaganda om man sen är en stor konsument av tv-serier och filmer. Då ja, det går nog inte egentligen med.
Under 20 år så hinner ett väsentligt segment av befolkningen dö och ett nytt segment ta vid som är fullständigt liksom impregnerade av det här du beskriver. TV-serier från Hollywood och ja.
Mm.
Ja.
Nej, det har gått fort.
Jo, men de har ju en enorm makt och det här är ju viktigt också att folk förstår i många fall så har ju de stora medierna och de här stora filmbolagen större makt än vad våra politiker har över vår vardag och över våra liv.
Ja, det går inte att jämföra.
Nej. Nej, alltså
men de kan vi inte rösta på media. Och de får vi liksom inte påverka, så att det är en obehaglig makt också. Vem ger dem makten och vad motiverar dem till att så förskjuta saker och ting?
Ja, men ta sådana liksom fundamentala grejer som där, alltså synen på homosexuella äktenskap och sånt. Det är väl klart att alltså, producenterna bakom Will and Grace har haft mycket större inflytande än någon amerikansk president, för att inte tala om Göran Persson eller Reinfeldt. Liksom. Men det säger
eller så Ebba Busch.
Nej.
Nej, men så är det ju. Men jag tänker det skulle kunna vara, ja, det kanske är lite deprimerande avslutning på programmet, men jag tänker ändå att man skulle kunna avrunda det hela med ett litet citat av Winston Churchill.
Ja, det var ju horribelt.
vill du ta det, Jonas, det som du sa till mig före programmet om public opinion?
Ja, nej, men om jag ska dryga mig namedroppa då lite grann. Det var faktiskt David Irving som berättade för mig att Winston Churchill lär ha sagt att there's no such thing as public opinion. There's only published opinion. Och det där tror jag är sant. Eller
ja.
Nej, men det är sant.
Just det.
Ja, det är så otroligt sant alltså. Det är det som styr vad folk tänker och tycker. I väldigt hög grad.
Jo, det är det.
Det är ju inte så att det som speglas i media är ju inte vad folk tycker. Utan det är vad en elit vill att folket ska tycka.
Folk så tycker det som media skriver egentligen.
Ja, precis. Så det är omvänt. Så, Det är det han menar med det. Och det skrevs en bok 1920 av en sekulariserad judisk amerikansk intellektuell som var inblandad i bildandet av Council on Foreign Relations också och sånt där, men som var lite så koryfé för den amerikanska publicistiken då, eller liksom journalistkåren, som heter Walter Lippmann. Han skrev en bok som heter Public Opinion. Och där skriver han, vilket är en sån klassisk formulering, att det handlar om, alltså public opinion handlar om the manufacturing of consent. Att skapa liksom samsyn kring saker och ting.
Just
ingen har varit uppe i Arktis och liksom kollat på de här isbjörnarna i verkligheten, men alla vet att Greta, en autistisk 16-åring, är rätt ute när hon hänvisar till, till vad forskarna säger om klimatet. Mm. Det, det är så bäckligt allt det här, va? Det, ni, ja, ni är med.
Nej, men det är ju otroligt att, att han, han skrev detta alltså för så länge sedan, och det, det, det var sant då, och det, det är ännu mer sant idag.
Det var uppenbart då. Då, då, hade, då kunde man ha en liksom klarare.
Men jag vill ändå komma till det positiva, att det finns en allt större del som ifrågasätter de där sakerna. För att jag blev ju positiv till exempel när man sa att en tredjedel sa att de tänker inte ta någon vaccin nu i det här coronatider. Och då är det ändå varje dag pratar man i media, om man lyssnar på vanlig public service, hur bra det är. Och man intervjuar personer som par och hur trevligt det är och vilket bra skydd det kommer bli och hur härligt det ska bli nu efter när alla har tagit och så. Ändå finns det en tredjedel som är emot det.
Mm.
Så att det, även om de kör dagligen, trycker in det här i halsen på dem, så finns det folk som går efter liksom lite sunt förnuft hur de själva tänker.
Mm.
Så att, och menar... det finns så i andra frågor. Det finns även, jag menar 9-11, det är ju en jätterörelse som ifrågasatte den officiella historien helt.
Mm.
Samma faktiskt förintelsen, en jätterörelse som ifrågasätter det. Och, man, och har man upptäckt en sån här stor bit, då bör man titta på allt möjligt annat. Att, alltså det här med Estonia, undrar om det verkligen stämmer. Det är typiskt cover-up, säger man. Och sen tänker man, undrar hur det där är då? Och då vaknar plötsligt, då öppnar man världen. Och det räcker med att en av de här sakerna, har man verkligen förstått att det är fel, då kan man börja öppna sig för andra saker också. Och det där tycker jag man ser stort i världen.
Det är samtidigt, det är samtidigt problematiskt alltså. Faktiskt. Det är ändå så att vi behöver auktoriteter på ett eller annat sätt. Sen är vi i en situation idag där vi har förmenta auktoriteter som ljuger för oss hela tiden. Men då kan det här, och det, jag vet att jag är tjatig, men det här är liksom en av mina käpphästar, risken är då att man, när man slutar tro på de givna auktoriteterna, så kan man börja tro på precis vilket skit som helst istället.
Ja, ja.
Så att det
Jag menar, alltså det är klart att vi ska bygga ett samhälle med ärliga representanter som inte ljuger, som inte håller på att äckla sig med småbarn eller vad det nu kan vara, utan de ska vara karaktärsmässigt bra människor, som deras största drivkraft är faktiskt att inte att tjäna pengar, inte att bli kändisar, utan det att göra något bra för sitt folk. Genuint någonting bra för sitt folk.
Nej, men att de vilar på sunda auktoriteter. Jag vet inte, när du säger äckliga småbarn, om det
jag menar pedofil. Pedofiler alltså, inget annat. Jag menar inte, det var ingen attack mot katolicismen.
Nej, men den har faktiskt ingen sån tradition som går längre än
jag vet.
Sen är det ett eländigt tillstånd idag, men skitsamma.
Men det var inte menade, utan jag menar de här globalisterna som Epstein, såna där typer. Så alltså det ska vara karaktärsfasta
men vi kan inte lita på våra politiker, vi kan inte lita på våra tidningsmän som det heter förut. Vi kan inte lita på våra läkare egentligen.
Nej.
Skärskåda det lite grann. Vi är tämligen vilsna där.
Ja.
Och det måste vi liksom erkänna, men vi måste också då erkänna att det här är en jobbig situation. Det är därför folk söker sig till återigen, alltså ett av mina favoritcitat där, det är Chesterton som skrev att när folk slutar tro på Gud, så betyder inte det att de inte tror på någonting, utan att de tror på vad som helst. Och det är lite där vi är.
Ja, och det är precis så, men där har vi också en av mina käpphästar, att det är precis dit som de nihilistiska kulturmarxisterna och sionisterna har velat ha oss. Att vi till slut inte tror på någonting, litar på någonting och förstår någonting. Därför då kan de sätta in sin stöd. Jag menar, alltså, det är då de blir mäktiga.
Mm.
De vill inte ha starka folk med starka ledare.
Nej.
De vill ha försvagade folk, könlösa, som inte vet vem de själva är nästan. Och ännu mindre vad deras politiker står för och om man kan lita på dem eller inte. Jag tror att det är högst medvetet. Marcuse bland annat, en av de mest kända kulturmarxisterna i USA, har ju drivit den tesen om att skapa nihilism. Söndra, aldrig bygga upp någonting utan bara bryta ner. För det är så man till slut, alltså ja, då vinner ju så att säga de makten över samhället.
Ja.
Jo.
Men det kan vara nog vara en diskussion i ett helt eget avsnitt, tror jag.
Vi har knäckt koden.
Kulturmarxismen och dess historia.
Mm.
Men jag tycker att det blev ett fantastiskt intressant samtal idag. Och jag vill tacka er båda för att ni har bidragit till det.
Ja, tack.
Tack själv.
Jag vill tacka lyssnarna som har följt oss idag. Och ni hörde vad Per sa. Ni behöver inte vara blyga för att skicka feedback till oss för programmet. Och så lovar vi att vi återkommer om några veckor med ett nytt spännande program. Hej då, ta det så bra.
Tack och hej.
Hej.
Hoping for the best, but blues will make me ramble, and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh-de-lady, 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 oh-de-lady. Yodelay, lay, lay, yodelay.